Ljudbok i MP3 av Adelmavon Vajs bok. Resuméer från andevärlden. I sammandrag översatt av Emanuel. Stockholm. Svanbäck förlag. Originalen är F.R.A. Svanbäcks boktryckeri. 1896. Pris den gång. 1 krona. 50 öre. Översättarens förord. Den bok som härmed överlämnas till allmänheten utgör ett i svensk drägt klädd urval av de skildringar rörande andevärlden som det bekanta mediet baronessan Adelmavon var utgivet under titeln Gespärens Wischendörde und Sohne. En nära anförvant i mediet, hennes namn är Katarina, har någon tid efter sin överflyttning från sinnevärlden under ledning av sin tidigare hädangångna syster Betty fått göra en resa genom olika trakter av andevärlden. Och det är sina minnen från denna resa hon genom sin Jes Adelma här upptecknat. Rörande Katarina meddelas endast att hon under sitt jordeliv var en förnäm dam, rik på dygd och förstånd, en sällsynt ädel personlighet. Många ansåg henne högdragen, men ännu flera vördade och älskade henne för den barmhärtighet hon utövade, för hennes goda hjärta och hennes kärlek till sanningen. Hon hade i sin ungdom haft att utkämpa en hård strid mellan sitt förstånd och den religiösa övertygelse i vilken hon blivit uppfostrad. Hon ville icke tro något annat än vad hon kunde begripa. Då gjorde hon bekantskap med den spiritistiska världsåskådningen och genom denna kom hon åter till tro. Hon dog med den glada vissheten att hon gick till ett odödligt liv. Att hon efter sin bortgång skulle vara angelägen att efter sina krafter förtjäna den sak varaf hon själv frönt så mycket en välsignelse, kan man väl förstå. Hon har säkerligen heller icke kunnat gagna dem bättre än genom de studieresor hon gjort och de meddelanden därom, som hon tid efter annan genom Adelma skickat till jorden. Då hon eller någon hennes medhjälpare därvid inlåtit sig på astrologiska funderingar även som på det säkerligen mycket vanskliga försöket att systematiskt indela andevärlden i ett bestämt antal ringar, och dessa åter i ett lika bestämt antal sfärer, torde detta få anses såsom ett sidoinflytande från någon dogmatiker som velat passa på att få sina spekulativa teorier bekantgjorda, som de emellertid är av föga intresse och för kännedomen om livet i andevärlden fullkomligt oväsentliga. Haffa de i översättningen utelämnats, som man väl kan förstå, gå Katarinas skildringar i allmänhet icke ut på att giffa en konkret bild av andevärlden såsom naturföreteelse. På flera ställen i sin berättelse framhåller hon vanskligheten av en sådan skildring. Det förefinnes nog, säger hon, mycket likhet mellan dessa båda världar, den andliga och den materiella, och framförallt måste vi komma ihåg att den förra skänt emot sina bebyggare är lika så verklig som någonsin den senare är det för oss. Men det oaktat här denna andevärld så oåtkomligt för vår jordiska uppfattning, att varje försök att giffa en fullt trogen bild därav måste stranda mot svårigheten att på jordiskt tungomål finna uttryck som svarar mot de nya förhållanden som för andevärlden är okaraktäristiska, och denna svårighet stegras i samma mån man närmar sig de ljusare världarna, de himmelska boningarna. Då vår jord är en av den materiella skapelsens lägre världar, så har den också mera gemensamt med de lägre än med de högre sfärerna i andarnas rike. Detta torde vara anledningen varför resenären kunnat lämna några antydningar om naturen i de förra men icke vågat försöket rörande de senare. Vad som emellertid för oss är av vida större intresse, det är att erfara hur det inre livet gestaltar sig för andra par olika stadier av utveckling, och därom giffa dessa resuméer en god föreställning, då de vanligen in extenso återgiffa komma vad de andra haft att förtälja, med vilka Katarina kommit i beröring. Det är deras erfarenheter i andevärlden och särskilt det följdriktiga sammanhanget mellan dessa och deras senast tillryggalagda jordeliv, som det är av så stort intresse att lära känna. Ja, invänder någon, måhända kan ett sådant studium vara mycket intressant, men kan det vara oss till något verkligt gagn? Förvisso jag, av ett synnerligen stort gagn, emedan vi av andras erfarenheter kunna sluta oss till hur vårt eget öde i ett liv efter detta kan komma att gestalta sig, och emedan vi genom att se följderna av andras felsteg börjar varnas att icke falla för samma frestelser. Men även i ett annat avseende, som jag ska tillåta mig att något närmare beröra, kan ifrågavarande studium vara av den största betydelse. Vi haffa i allmänhet icke svårt att tillägna oss den föreställningen att Gud är kärleken, att han vill vårt väl och icke önska något högre än att vi alla måtte bliffa hans barn, om vi överhuvudtaget tror på en gud. Så tänker vi oss honogena. Och fullkomligt riktigt. Under den bild Kristus så ofta begagnade, bilden av en kärleksfull fader, vi haffa nog även fått lära oss att Gud är allsmäktig. Men är vår tillit till hans förmåga att hjälpa oss i själva verket lika stark som till hans goda vilja att göra det? Jag har anledning befara att så icke är förhållandet. Vi veta ju att vi äger en fri vilja. Vi känna att vi haffa en viss makt att ingripa icke allenast i vårt eget öde utan även i andras. Hur skola vi då kunna tro att Gud framår så leda våra öden, att vi i jordelivet möta precis det mått av såväl prövningar som lycka vi genom våra handlingar i föregående existenser åsamkat oss, måste mycket befara att vi själva på ett olycksbringande sätt ingripa i våra öden och leda dem in på banor, ur vilka försynen ska haffa svårt att bringa dem till rätta igen. Och ännu en stötesten. Det har blivit sagt, och där ute ligger ju mycket tröst, att vad vi under ett jordeliv felat mot vår nästa, det skola vi också godgöra, om icke i samma så i ett följande jordeliv. Men hur är det möjligt att vi i denna världens brokiga vimmel, där vi synas vara så slumpvis kastade om varandra, skola kunna sammanföras icke allenast med dem till vilka vi står i skuld, utan även med dem som står i skuld till oss, och att vi kommer just i ett sådant förhållande till varandra att en sådan godgörelse blir oss möjlig? Vilket oändligt invecklat maskineri måste det icke vara för att få allt detta att gå ihop. I all synnerhet då de enda för oss synliga krafterna i denna mekanism är och dessa myriader människors fria viljor. Det är i sanning icke underligt om vi, kortskynta stoftets barn, i vårt stillas innedraga ett frivillsmål, huruvida det kan vara rimligt och möjligt att en kärleksrik försyn verkligen mäktar att så i detalj länka varenda individs öden, att han ledes på dem, i förhållande till en motstånd han själv utövar, kortaste väg, som leder till salighet. Det är icke att undra på, om det stora flertalet av människor skulle förmena, att Guds arm är för kort för en så orimlig uppgift, och att vi i själva verket är och överlämnade åt oss själva att sköta oss bäst vi kunna. Men vart tar det då vägen med vår tro och vår förtröstan? De är oss som flarn på gungande våg utan fäste, utan mål. Nåväl, vad kan nu bättre vara egnat att befästa vår tro på Guds allmakt än vittnesbörden från dem, som efter slut av ett jordeliv kastat en blick tillbaka på tidigare utvecklingsskeden, förgångna jordeliv, då man erfar hur och ledes var och en i andra världen ofällbart möter just de lidanden eller fröjder som utgör de nödvändiga konsekvenserna av hans förgångna jordeliv, och damman finner att just det mått av prövningar anden för sin vidare utveckling insett sig behöva och därför vid återfödelsen utbett sig i ett följande jordeliv också verkligen kommer honom till del, varken mera eller mindre. Då börjar man förstå att det är system i den andliga världsbyggnaden såväl som i den fysiska. Då känner man sig äga fast mark under fötterna. Det djupgående problemet hur det är möjligt att försynens ledning kan stå tillsammans med vår fria vilja är därmed icke löst och lär nog icke på vår låga ståndpunkt kunna lösas, men man får en på fakta grundad förvisning därom att så är, att Guds makt icke i allra ringaste mån inskränkes av vår vilja. Man är icke längre en ödets lekboll. Man känner sig vara en av den gudomliga kärleken och allmakten nämnt omhändertagen individ. Man lär sig att även i livets tunga stunder med glad tillför sitt utropa: Herre, ske din vilja, kunna efterföljande blad bidraga till att i någon sinne stärka tron på Gud allsmäktig. Så haffar de infriat de förhoppningar jag fäst vid deras överflyttande till vårt språk. Emanuel, Oscar Busch. Första kapitlet. Katarinas uppvaknande efter döden. Till en början vill jag berätta hur det gick mig själv vid uppvaknandet till det nya livet. Jag dog i medvetande av min odödlighet. Jag visste att det fanns ett efteråt. Jag var övertygad om att mina andra vänner skulle möta mig, och därför gick jag utan befvan mitt nya liv till mötes. Genast lämnade jag jorden, där jag hade framlevt 73 långa år. Jag visste att mina kära barn delade min tro, och att vi en gång skulle återfinna varandra. Min kropp var som ett gammalt utslitet urverk. Anden löste sig därför mycket lätt, såsom kärnan i sitt skal. Jag drog en djup suck och kände mig på en gång fri. Min jordiska kroppshydda lågde framför mig som ett gammalt afflagd klädesplagg. Det var, när jag lämnade den, som om en ventil hade öppnats och ångan släppts ut. Först kände jag mig bara som en andedräkt, men sedan blev min gestalt allt tätare. Jag tänkte för mig själv, ty jag förlorade icke besinningen, nu växer den andliga lekamen, som Paulus talar om, utav den förgängliga. Snart fann jag mig svävande över min döda lekamen och såg mig omgiven av flera kära vänner, som gått före mig. Det är ibland även min älskade son. Det var som ett ljusschaf omkring mig. De svepte in mig, och vi svävade ut genom fönstret, ut det fria. Det sköna himmelen välvde sig över oss. Blir resan lång? Frågade jag. Ja, moder. Den leder långt bort från jorden, svarade min son. Detta gjorde mig glad. Jag låg som på en molnbädd och kände mig så obeskrivligt väl till mods. Buren av mina andevänners ömma omsorger. De uppstämde en vacker sång, som vyschade mig till ro. Jag kände ett så obeskrivligt välbefinnande. Det var som förmådde jag nu först riktigt sträcka ut mig, vilket jag icke hade kunnat i den trånga kroppen. Plötsligt kände jag mig försatt i en helt annan och tunnare luft. Vi gjorde halt. Min moder kom mig till mötes. Hon gav mig några magnetiska strykningar. I det hon sa kolon höger citationstecken: jag vill befria din andliga lekamen från jordens smuts. Dina flyder måste bliffa renare. Din ande klarare. Efter varje strykning kände jag mig lättare och mera eterisk. Det föll likasom gråa fjun från mig. Punkt höger citationstecken be nu, sa min moder. Och jag instämde i andarnes sång. Sedan fortsattes vår färd. Tills vi nådde vår bestämmelseort. Vi genomträngde alltjämt nya sfärer, nya etherregioner. Vårt sällskap ökades. Flera andar, som hade samma mål, slöt och sig till oss. När vi kom fram, mötte oss flera gamla vänner, och återseendets glädje var obeskrivlig. Mediet, kan du säga ungefär hur hastigt färden gick? Katarina, det vet jag ej, men det föreföll mig att gå med hastigheten av en svalas flykt. Min resa från jorden till dennas förvarade må hända 3 jordedygn asterisk. Asterisk. Det är uppenbart att Katarinas omdöme rörande de nya förhållanden, varut i hon inträdde, i ett eller annat hänseende svek henne. Ty med hastigheten av en svalas flykt kommer man på 3 dygn icke synnerligt långt från jorden. Sannolikt är det just hastigheten hon haft svårast att bedöma. Översättarens anmärkning. Mediet. Sålunda växlade du 2 gånger kropp. Först vid din död på jorden och sedan vid ditt inträde i den andesför, som skulle bliffa din bostad. Katarina? Ja. Först bildades en tätare astralkropp. Men sedan måste dess flyder, vilka voro för täta för den atmosfär, varuti jag nu ingick, strykas bort. Och min andliga lekam blev sedan lik de andra andarnes. Den värld, varuti jag nu befann mig, kunde mig själv försena namn av paradis. Allt omkring mig andades frid och kärlek. Jag var emellertid van vid ett arbetsamt liv och längtade nu, sedan jag återsett mina kära, och nyo efter verksamhet. Min son och min moder tog och avsked av mig och det blev mig sagt att nu förestod mig en prövning. Jag skulle få skåda mitt liv och rannsaka mitt samvete. Först därefter skulle min verksamhet kunna begynna. En sådan prövning måste varje ande genomgå kort efter sin död. Nu började mitt arbete. Ett betraktande och begrundande av hela mitt förflutna jordeliv. Jag återfann allt i fluidiska bilder likasom inpräglat i astralljuset. Allt vad jag förnummit, talat och upplevt stod där i tydliga drag. Det fanns ingen hemlighet mera. Allt kom fram i full belysning. Hur djupt måste jag icke blygas över mångens synd, mången orättfärdighet. Och hur klart insåg jag icke också, att jag måste dömas hårdare än mången annan, som icke hade haft samma förmån av uppfostran och bildning som jag. Jag kände mig så liten och ömklig, och mitt liv föreföll mig så värdelöst. Jag hade ju haft evangeliet, så många andra goda böcker och andarnes undervisning, och dock hade jag icke kunnat bemästra mina fel. Det goda, som människorna såg hos mig, var ju icke min förtjänst. Det var Guds nåd. Denna tid av prövning och de kan med själ liknas vid en skärseld. I alla händelser gick jag ut där retur renad och stärkt. ty jag bad. Jag anropade Gud om förlåtelse så länge. Tills min Herre Kristus själv visade sig för mig. Hur milt och kärleksfullt talade han icke till mig. Att få mottaga en sådan kärlek är ju redan en himmel. Han anbefallde mig i en ledande andes vård. Och till min stora glädje igen kände jag i denna ande min innerligt älskade syster Betty. Nu, sa hon, har du ångrat? Du har i självprövningens ljus fått se dina fel. Nu kan du börja dina studier. Du ska få göra resor i några av andevärldens regioner. Sedan du själv samlat erfarenheter, kan du lära och leda andra. Jag vill föra dig genom de sfärer som närmast tillhör jorden. För att du må få ett begrepp om vad som finns mellan himmel och jord. Vällan. Är du redo? Så anträdde vi vår färd. Andra kapitlet. De sinnliga lustarnes för. En drinkare. Grefvinnan A. En raue. Dens för. Vi först måste besöka. Är beerskad av otyglade joriska drifter. Särskilt totukt och sinnlighet. Den är ett av de helveten. Meniskoanden bered sig. För att kunna intränga i den starkt förtätade, mycket osunda atmosfär som här är rådande, måste Betty och jag först i motsvarande grad förtäta våra egna andliga kroppar eller perisprier. De andra, som här dväljas, lida även fysiskt. Deras andliga kroppar är så fasta, så hälft materiella, att de är omottagliga för rent fysiska lidanden. Många andra får också på detta sätt aftjäna följderna av sina synder och utsvävningar. Gud sänder emellertid goda andar för att trösta och förmana dem. Djup ånger är det enda som kan förlossa dessa olyckliga. Vilsegångna frän deras elände. Några förfalla i slöhet. De blir var orörliga. Apatiska och försjunkna genom elaka drömmar styrd sömn. Varetur de endast genom fysiska smärtor kunna väckas. De är och mycket hjälplösa och behandlas såsom sjuka. Naturen här i dennas förföreter bilden av en öde öken utan träd. Utan vatten, ingenting annat än sand och tistlar och brännheta vindar. Här är härden för många epidemier som hemsöker jorden. Andarna här känner de mänskliga behoven av mat och dryck utan att kunna tillfredsställa dem. Mången, som under sitt jordeliv fläffat i orger, fråset vid festmåltider och hängivit sig åt dryckenskap, lider här av en förtärande hunger och törst. Följderna av omåttlighet i mat och dryck måste här på ett fasansfullt sätt aftjänas. Ja, jag kan icke beskriva hur förskräcklig denna sfär är. Jag hörde tvän och höga andra predika för de arma vilsagångna. Många grät och snyftade, andra hånskrattade och förbannade. I sanning, här får man erfara hur synden bestraffar sig själv. De laster man på jorden utövat, och som andra kallade njutning, bliffa här till ett helvete. Otukt och sinnliga njutningar haffa förgiftat dessa handlar och gjort dem till krymplingar. De förtäras av ett olidligt begär efter tyglösa utsvävningar, vilket aldrig kan tillfredsställas och aldrig stilas. Synnerligen upprörande var åsynen av en ande, som genom bruket av morfin hade förkortat sitt liv. På samma sätt går det drinkaren. Båda ropade om högljudd efter det medel, varmed de fordon bedövat sina sinnen. Goda andar haffa här upprättat vård- och bättringsanstalter för sådana andar, som visar botfärdighet och håg för att lära något. Stundom händer det att hela skaror av dessa lågt stående andar genombryta sin sfärsbegränsning och störta sig ned på jorden. De är människornas frästare, vilka går omkring som rytande lejon, sökande vem de uppslukar må. Erflar kallar man dem. Hur många människor är och är svaga nog att prisgiffa sig åt deras inflytande. I dennas förfann jag min fornetjänare i, som under 30 års tid var i vår gynst, men alltid var en lika oförbättrelig drinkare. Han dog också i följd därav. Nu syntes han mycket glad att återse mig. Hur har du det? Frågade jag honom. Dåligt. Mycket dåligt. Svarade han. Jag är alltid så förfärligt törstig. Jag känner mig ganska illamående. Jag förstår att jag är död. Och jag måtte visst vara i helvetet. Rädda mig. För mig bort härifrån. Det var en underlig känsla. När jag nyss var död. Jag blev rädd för mitt lik och störtade mig ut. Jag uppsökte ett värdshus. Men till min förtvivlan kunde jag ingenting förtära. Jag förmådde icke dricka. Och dock led av en brännande törst. Jag irrade från den ena krogen till den andra. Då kom ett spöke och sa till mig: du är död. Nu måste du lämna denna jord. Och då förde han mig som en annan fånga hit till denna håla. O, jag ber er nådigt fru. Låt mig nu få bikta att jag var inte så god som ni trodde. Nej, jag var inte så ärlig. Både av er och andra har jag stulit. Ty pengar måste jag ha till en snaps. O, de snapsarna. De bränner mig nu i magen. Någon här har sagt mig att jag borde berja. Men det har jag inte courage till. Jag förmanade den stackars anden. Förde honom till en bättringsanstalt och anhöll om hans upptagande där. För att sätta honom i tillfälle att inse sin skuld och ångra sig. Det är ingen lätt sak att föra sådana andar in på en bättre väg. Det går endast långsamt framåt. De haffa ofta återfall och råkar då i förtvivlan. Därefter mötte jag den stackars greffvinnan A. I ett jämmerligt tillstånd. Hon hade varit en lättfärdig kvinna. Som icke höll äktenskapet i helgd. Sedan förföll hon till morfinist och alkoholist. För mitt minne stod den bildsköna unga kvinna. Som jag en gång såg på jorden. Och nu, denna stackars eländiga varelse. Jag tilltalade henne. Ack, sa hon. En vacker stämma. Är ni en barmhärtighetssyster? Det passar icke för mig. Och så skrattade hon högt. Löfva. Älska och njuta. Det var mitt motto är så ännu. Jag är död. Det är sant. Men jag är inte därför skild från jorden. I stora sällskaper. Där det går lustigt till. Där de kyssas och dricka. Där är jag med. Jag går också in på apoteken och suger i mig morfin. Jag vill lägga min frihet. Förstår ni? Så dundrade hon på. Men såg David så eländig ut? Det var en vämjelsväckande syn. Trasorna, som hängde omkring henne, förmådde inte skyla hennes nakenhet. Avspeglingarna av hennes synder följde henne som skuggan. Hon kunde icke bliffa dem kvitt. Befria mig från dessa inbildningsfoster, bad hon. De är om mig mycket obehagliga. Du kan icke bliffa befriad från dem, svarade jag. Förrän du inser din synd och ångrar dig. Det är hemskt, sa hon. Jag undrar om detta ska vara evigt. Men jag får väl finna mig däruti. Ty himlen bland de heliga vill på inga villkor komma. Där är det så dödande ledsamt. Då är jag mycket hellre här bland detta slödder. På henne verkade varken vänliga ord eller goda råd. Bed bara inte för mig, tillade hon. Det tjänar till ingenting. Ett god glas konjak skulle jag tycka mycket mera om. Det gjorde mig så oändligt ont om denna stackars ande. När och hur ska väl hon uppvakna till det goda? Endast genom lidanden och smärtor. Ty på den vägen lär man sig att bedja. Jag kunde även återgiva bilden av en F.D. Raue, som på jorden innehade en mycket hög samhällsställning. För honom var inte ett medel för lågt, där det gällde att snärja och bedraga kvinnor. Han kände inga gränser för tillfredsställandet av sina lustar. Hans bild är dock allt för fasaväckande. Jag kan verkligen icke beskriva den. Han bokstavligen piskas av furier. Alla hans brott, även de hemligaste, är nu uppenbara. Domen står över honom. Han sitter inspärrad i ett fängelse. Kedjan av alla hans brott håller honom fjättrad. Han är en djävul, så kallades han och på jorden. Känslan av hans vanmakt, hans uselhet, hans elände ska väl småningom böja hans högmod. Men det är på tid att vi lämnar dennas för att beträda den nästa. När deras tid kommer, skola dessa andar få återfödas till jorden för att göra bot för sina begångna synder. Tredje kapitlet. Mordlystnadens för. Frangiskoni, affrättad. En botgöring för 7 mord. Från den föregåendes förens olidliga hetta kommer vi här i en ganska kylig och fuktig atmosfär. Naturen är död och steril. Detta är mordlystnadens för. Härifrån letar sig andra ned till jorden för att ägga till krig. Dueller och mord. De gripas av partiyran och blandar sig i stridens tummel. Deras flyder framkallar hos människorna svåra sjukdomar. En affrättads ande har nyss blivit ledsagad hit av de missionerande andar, som haffa till uppgift att taga vård om sådana olyckliga. Man säger oss att det är mördaren Frangiskoni. Han tilltalar oss. Var han inte rädda, säger han. Det är jag, den fruktansvärde. Jag måste på befallning av högre andar meddela något som kan bliffa människorna till gagn. Äntligen har jag kommit till insikt om min belägenhet. Jag prisar Gud och jag tackar monarken och skarprättaren att de har förrättat mig, så att jag på detta sätt fått försona mitt brott. Jag kommer höger citationstecken tand för tand, heter det i Bibeln. Straffet är rättvist och för mig personligen är den Lisa. Ack vad hade livet i fängelset varit för mig skild från de mina. Att hela livet igenom se för mig dessa blodbestänkta händer och den mördares skugga. Att gå och bära på dessa gnagande samvetsförebråelser och kvalfula tankar och detta in i sena ålderdomen. Det hade varit ett förskräckligt liv. Min älskade hustru hade med fasa vänt sig ifrån mig. Mitt kära barn hade jag aldrig mera vågat kyssa. Och min arma moder hade jag aldrig vidare kunnat se in i ögonen. Mycket har nu den försonande döden utplånat. Människorna tänka mildare om den avrättade, än om den inspärrade mördaren. Den sistnämnde blir de alltid en avskyvärd människa, blodet klibbar vid hans händer. Han kan icke avtvätta det. Men den avrättade har lidit ett fruktansvärd straff. Han har försonat. Därför tackar jag Gud, jag även monarken och profossen, att de tagit mitt liv. Jag har allvarligt ångrat mitt brott. Godgörelsen genom en död i galgen lugnade mitt skuldbelastade samvete. Det blev förlossningen från samvetskvalens gräslighet. Hur har jag kunnat begå detta brott? Jag var ett byte för gräsliga andar och onda makter. Dessa furier förföljde mig och hetsade mig till att utföra den rysliga gärningen. Därmed vill jag icke urskuldas i. Jag visste ju att frästaren smyger omkring för att snärja sitt byte. Han lämnade mig ingen ro. Jag var som besatt av ett vansinnigt begär att mörda. Den kallblodighet jag visade vid rådets utförande var endast en förskräcklig överspänning i nerverna. Ack! Om någon hade kunnat läsa i min blodtörstande själ och hade tillropat mig ett håll. Du kan bliffa en mördare. Alla furer hade då försvunnit. Men nu lät jag mig snärjas av Jeffvullen. Sedan den onda gärningen var fullbordad fick jag också kanaljens spetsfyndighet. Stämmo inom mig hetsade mig att göra ett annat. Jag hade i denna sinnesyra lätt kunnat begå ytterligare ett mord. Hur det tyngde mig. Allt lugn var borta. Sedan kom det över mig en slöhet som gjorde mig likgiltig för hur det gick. Jag visste att man skulle fängsla mig. Och när detta slutligen skedde blev jag glad. Då jag därefter kom till moralisk besinning var mitt lidande fruktansvärd. Ja, outhärdligt. Jag hade icke kunnat leva med dessa kval. Efter min död mötte jag den mördade. Darrande stod jag framför honom. Ett råf för de bittraste själskval. Men han var god. Han gav mig sin förlåtelse. Nu förföljer jag med den sorg. Jag vållat min älskade, mitt brännmärkta barn och min förkrossade moder. Hur ska jag kunna godgöra dem? Min väg är så törnig. Dock, jag vet att Guds nåd är stor. Barmhärtige Gud, för din sons skull, som dog på korset, förbarmade över en förkrossad, ångerfull ande, som är befläckad av en människas blod. Ack vad finnes som haft vår denna fläck, vilken lättar mitt kvalda samvete. Bedjen för mig. Hans ord gjorde ett mycket gripande intryck. Hur djupt beklagansvärd var ej denne olycklige. Det är emellertid ett anmärkningsvärd faktum, som jag icke kan underlåta att framhålla. Att de mördare, vilka på jorden bliffigt ärtappade och avrättade, här synas mig vara mycket bättre och även lugnare än de, vilka oupptäckta och ostraffade lämnat jorden. Mordgärningen straffar sig emellertid själv. Mördaren finner icke någon ro, förrän han med egen hand slagit sig fjättrar i något av denna andes försfängelser. Många andra stod då omkring frangiskoni, medan han talade. En av dem, av hans utseende kunde man förstå. Att han i dennas för endast var en tillfällig gäst, trädde fram och sa, Gud har ingivit mig, att jag ska berätta er något om mitt förflutna liv. Ni ska ia därigenom lära er, att i den botgöring och återfödelse i köttet, som väntar er, se Guds nåd. För omkring 400 år sedan levde en man, som var vild, ond och grym. Han blev en mördare. Han bragte icke mindre än 7 människor om livet. Det var för varje gång ett väl övertänkt och planlagt mord. Till sist dräpte han också borgmästaren. Men då blev han ertappad och slutade i galgen. Nu tror människorna att med hängningsstraffet dessa mord också är oförsonade. Till att, när de dömde mördaren, Gud också har förkunnat sin dom. De misstagade sig. Jag var själv denna vilde mördare. denna grymme Rujefvull. 7 gånger hade jag mördat och 7 gånger skulle jag själv dödas. Så lydde min dom efter döden. Fråga icke. Hur jag kunnat sjunka så djupt? När anden en gång råkat in på lastens affväg, går det raskt ut för det. Lidelserna haffa omkraft. Men jag vill icke förtälja för eder den sorgliga historien om mitt fall. Det är min botgöring jag vill beskriva. En ond ande hyser icke kärlek. Så var också förhållandet med mig. Jag kände endast hat. Dock är ingen helt och hållet övergiven. Icke heller var det. Efter min avrättning mötte jag henne, som hade varit min moder. Hon mottog mig kärleksfullt. Hon förmanade mig. Hon ville rädda min själ. Men jag var vild och obändig. Jag störtade mig in bland de stridande på jorden. Jag var med om krig, mord och härjningar. Min moder bad fortfarande för min omvändelse. Då sa till henne en hög ande, om du vill rädda hans själ, så måste du av kärlek till honom återlåta dig födas till jorden. Din kärlek ska draga honom till dig, och han ska återbliffa din son. Men så som vedergällning måste han dö en våldsam död. Är du beredd att genomgå denna smärta och dela den med honom? Hon mottog med tacksamhet detta budskap. Anden välsignade henne och sa, efter detta ska ditt namn vara Dolorosa. Gå din törnbeströda stig och rädda hans själ. Innan jag går att skildra min botgöring, måste jag emellertid omtala vilka mordgärningar jag hade förövat. Den första, så som 13-årig pojke strypte jag min lekkamrat, emedan jag ville ha hans svärd. Mödosamt släpade jag hans lik till floden och kastade honom däruti. Ingen anade att jag var mördaren. Den andra, när jag var i Välsland, hade jag en käresta. Hon bedrog mig. Då stack jag ned henne och flydde. Den tredje, på slagfältet dödade jag en sårad riddare för att stjäla hans guldkedja. Den fjärde, vid stormningen av en borg mördade jag en gammal dam och rövade hennes smycken. Den femte, jag fattade begär till en gift kvinna. Jag förgiftade den gamle mannen och tog henne till mig. Hon var en demon, som stal alla mina juveler. Den sjätte, den var den värsta. Jag blev fällegd mördare, som för en blodspenning nedstack en högt uppsatt person. Den sjunde, ännu en gång en legd mordgärning. Jag blev färtappad och hängd. Men 7 gånger skulle jag själv så som bot lida en våldsam död. Så lydde domen i andevärlden. Jag vill nu berätta hur den gick i uppfyllelse. Min första bot. Dolorosa blev verkligen min moder. Hon uppfostrade mig med all möjlig omsorg. Men jag var vild och elak och gjorde henne endast bekymmer. Jag rymde ifrån henne och slöt mig till ett rövvarband. Det ertappades. Och alla blev förhängda utan någon egentlig rättslig undersökning. Även jag blev förrättad. Efter denna min död var jag i ett tillstånd av vildaste förtvivlan. Till dess också min moder dog. Uppsökte mig och tog mig om hand. Min andra bot. Viljelöst lät jag mig återfödas på jorden. Jag måste mekaniskt följa denna återfödelsens lag. Som affse att leda och rena även de djupast sjunkna andarne. Dolorosa blev för nyo min moder. Jag blev denna gång förgiftad av en kvinna som bestal mig. Min tredje bot. Dolorosa blev ännu en gång min moder. För varje inkarnation lärde hon mig något god. Alltid förde hon mig något steg framåt. Denna gång blev jag dödad på slagfältet alldeles på samma sätt som jag själv en gång hade dödat en sårad riddare. Min fjärde bot. I denna inkarnation var jag redan något förbättrad. Dolorosa såg det med glädje. Denna gång överlevde jag henne. Jag dog som gammal man vid stormningen av en stad en våldsam död för turkarnes händer. Min femte bot. Min moder stannade denna gång i andevärlden. Hon blev min skyddsande och årsvakade över mig. I denna inkarnation älskade jag en flicka outsägligt. Jag gifte mig med henne. Men hon bedrog mig snedsträck, förgiftade mig och flydde med sin älskare. Min sjätte bot. Det var under franska revolutionen. Jag hade nu kommit så långt att jag hyste kärlek och hederskänsla. Jag dog för min konung under giljotinen. Min sjunde bot. Ännu en gång måste jag dö en våldsam död. Min ande var medvetande om. Gud lät av nåd mig dö på slagfältet. Jag föll i slaget vid Novara. 1849. Link. Min botgöring var nu slutad. Efter varje död vann min ande i klarhet och självmedvetande. Jag arbetade med en brinnande iver på mitt framåtskridande. Nu mina vänner ska jag ändra för en gång. Och då till belöning. Få genomgå ett jordeliv i förening med Olorosa. Min dalande. Nu äntligen har jag hunnit ståndpunkten av en lojal. Stark ande. Detta är framåtskridandets väg. Det giffes inte ett stillastående. Vedergällningen har en oändlig räckvidd. Lagen kolon höger citationstecken öga för öga och tand för tand. Sträcker sina verkningar genom evigheten. Det för vakten eder för synd. Denna andas berättelse är synnerligen lärorik. Den utgör det mest slående exempel på hur ofällbart vedergällningens lag. Nos nedsträckte k. Karmaloven. Drabbar icke allenast att mördaren nödgades genomgå lika många jordeliv som han själv utsläckt. Och slutar de alla genom en våldsam och plagfull död. Utan de olika dödssätt. Han måste lida tåg också. Ett efter annat. Alldeles samma gestalt som de mordgärningar han förövat. I sanning. Herrens makt är stor. Då han förmår att så i detalj lade våra öden. Men vi ser av denna berättelse också. Vilken upprättande makt det ligger i en självuppoffrande kärlek. Och vilka oerhörda dimensioner en sådan kärlek kan antaga även hos en ande. Tillhörande vår egen syskonring. Hur oändligt rik och för vår tanke ofattbar måste icke då själva urkällan vara, den gudomliga kärleken själv. I frågan så ofta, varför låter Gud det onda ske? Betänken dock, det onda ligger hos anden, icke sant. Men anden kan icke förintas. Ty varje ande är ett utflöde av Gud och därför odödlig. Gud förgör icke sina barn, om de också är och aldrig så vilsegångna, utan han för dem åter till sig. Det är endast människorna, som affrätta och döda och därmed tro sig förgöra det onda, de nu varje ande leder sitt ursprung från Gud. Så gifves det i följder av ingen absolut ond ande, ingen gifvull, ingen med Gud rivaliserande ond makt, men det gifves fallna, vilsegångna andar. Vilka dock är och bestämde att återbliffa Guds lydiga barn och detta just genom samma medel som brakt dem på fall, genom deras fria vilja. Frukta är de dåliga andarna. Om du är insuper deras gift, kunna de icke skada dig. Följ ej deras onda ingiffelser, och du ska förbliffa god. Det onda är så tillvida ofarligt, att det icke kan skapa. Det kan endast förstöra. Till sist fördes jag till en grupp av andar, vilka förberedes att ånyo inträda i jordelivet. Goda andar intalade dem mod och tröst. Det blev de sagd. Vilka prövningar de hade att genomgå. Men ändå hörde man dem säga. Hellre en botgöring på jorden än här i andevärlden. Vi vill börja ett nytt liv i lydnad för Guds bud. Fjärde kapitlet. Självmördarnes för. Först innan Sascha. En österrikisk officer. Fenedalen där. Skådespelerskan Ida C. Maria, som söker Arthur. Skräddaren Tränk. Dödsen glan vi inträda nu i självmördarnes för. Den förefaller mig som ett stort lasarett. Här är de verkligt sjuka andar, som lider av vansinne. Fixa idéer och villfarelser. Här ärskar en hemsk stillhet såsom i en stor sjuksal. En tät dimma fyller luften. Och det är som om denna dimma utströmmade från de sjuka andarna. Som om den vore deras egna dystra tankar. Andarna här behandlas så som dårar och sjuklingar. Barmhärtiga andar sköta dem med ömhet. Tills de komma till insikt om vad ont de haffa gjort. Detta är Toranes. Ångrens och de moraliska smärtornas för. Visserligen väger det motiv. Som föranled självmordet. Tungt i vågskålen. Men vare sig den ödesdigra gärningen blivit begången av mod eller feghet. Av förtviflan. Uppoffring eller levnads trötthet. Måste dock självmördaren i dennas för i varje fall göra halt. Här måste han stå till rätta för vad han gjort. Endast sinnesrubbning urskuldar självmord, eljest ingenting. Tron på Gud borde vara menisk och hjärtats starkaste. Allt annat överväldigande känsla. Men där denna tro fattas eller brister. Där inställer sig lätt förtviflan. En har beakt sig om livet därför. Att han led av en obotlig sjukdom. Genom självmordet befriades han visserligen från kroppen, men icke från sjukdomen, som nu vidlåder hans andliga lekamen, och som här i andra världen är mycket svårare att bära än på jorden. En annan har jagat sig en kula genom pannan, emedan han hade skulder, som han icke kunde betala. sedan han inträdde i andra världen, och det sålunda är för sent, blir det honom klart, att om han i förtröstan på Gud endast väntat några dagar, så hade hjälpen kommit. En ung kvinna har tagit gift, emedan hon blivit förförd och visste sig skola bliffa mor. Hon ville undfly skammen. Ack, den undgår hon ej på detta sätt. På jorden är hennes minne brännmärkt, och här i andra världen blir allt avslöjat. Intet brott undgår sitt straff. På samma sätt går det den, som tagit livet av sig för att undkomma vanäran och fängelset för sin oredlighet i affärer. Andra åter berövar sig livet, emedan de är ålefnats trötta, eller hysa en obesvarad kärlek, eller emedan de menar sig därigenom uppoffra sig för någon. Här måste var och en av dem lära sig inse, att ingen har rätt att med sin vilja ingripa i Guds vilja, och att endast lite tålamod och förtröstan till Gud hade behövts för att ställa till rätta det, varöver han förtviflade. Men må en annan av dessa olyckliga själv få ordet. Ty många av dem berättade för mig sin historia. Först varse blev jag en kvinnlig ande. Hon stod liksom insvept i en grå dimma och grät högljudd. Även hela hennes gestalt var grå. Hon såg nästan ut som ett lik. Den flöjd som utströmmade från denna varelse hade en förlamande verkan. Ur det dödsblicka ansiktet framblickade ett par hemska ögon. Morfin, snyftade hon. För Guds skull, giv mig morfin. Bara en injektion. Jag vet att jag dog deraf. Andarna här kallade för självmord. De säger att jag tagit livet av mig med morfin. Men utan morfin kunde jag icke leva. Jag längtar också efter morfin mera än efter himmel och salighet. Jag giffade vad som helst för en god injektion. Även på jorden gav jag allt för morfin. Anseende, lycka, kärlek och glädje. Jag dog avtrånad efter morfin, då jag icke längre kunde få något. Efter döden irrade jag omkring i Paris från apotek till apotek för att få morfin. Jag är så olycklig. Jag förstår mig ej själv. Denna brännande törst, denna längtan efter morfin förtär mig utan att döda mig. Ska detta vara evigt? Jag har ingen vilja. Den är för länge sedan död. Jag älskar varken Gud eller något annat väsen. Min trängtan står bara efter morfin, för vilket jag ville giffa allt. Jag gav denna ande några kraftiga magnetiska strykningar. Det tycktes göra henne god. Den arma varelsen suckade och bad att få berätta sin livnadshistoria. Det gör mig så god att få tala med någon som inte föraktar och stöter bort mig. Jag var en gång ung, vacker, rik, bortskämd och van att ingenting behöva försaka. Jag älskade och gifte mig med en man som affgudade mig. Jag födde honom tvenne barn. Min mor bodde hos oss. Vi vore olyckliga och levde med i stora världen. Ja, då trodde jag nog också på Gud. Jag älskade honom och kunde bedja. Men så kom olyckan. Genom en häftig förkylning vid ett sjöbad fick jag tickdol och ureux. En gick med förskräckliga smärtor, som jag icke kunde bära lidandet. Gav mig läkaren en morfin injektion. Ovan att fördraga även den minsta smärta, tillgrep jag nu vid den ringaste opasslighet detta medel. Jag förbannade en läkare, som gav mig den första injektionen. Han ska inför Gud stå till ansvar för min själ. Så kom det sig att behovet av morfin hos mig blev en lidelse. Över allting annat älskade jag detta fördömda bedövningsmedel. Jag kände hur det fysiskt och moraliskt förruffade mig, och dock kunde jag icke avså därifrån. När sedan läkaren ordinerade konjak för att hämma morfinens verkningar, befann jag mig i ett fullständigt rus. Alla min mans, mina barns och min moders böner kunde ingenting uträtta. De endast förargade mig. Till slut förtrodde jag mig åt min mans livjägare, som var en stor drinkare, men som skaffade mig morfin. Jag var helt och hållet i hans våld. Han förslösade den förmögenhet över vilken jag hade att förfoga. Jag hade morfin, champagne och konjak så mycket jag ville. Slutligen lyckades det min man att få livjägaren i fängelse och mig inspärrad på ett dårhus. Då förföll jag i morfindelirium. Jag blev vild. Man slog mig. Jag dog av försmäktande törst lika som ökenvandraren, vilken inbildningen ser en källa som han icke kan uppnå. Här lider jag på samma sätt. Ty här finnes varken morfin, sömn eller glömska. Ur dessa kval, sa jag, kan endast en uppriktig gånger förlossa dig. Inser du icke att du själv genom egen sinne förstört ditt liv och din lycka. Ja, jag var ju så god. Ända till dess läkaren gav mig morfin. Det är lätt att vara god. Om man icke har att genomgå några prövningar. Om man är lycklig och rik och icke känner någon sorg. Men du har icke velat bära ens den första smärta. Gud sände dig. Men så betänk då. Jag var den sköna. Rika först innan Sasha. Jag tillhör den högre societeten. Då har man icke tid att vara sjuk. Den där dumma tickdolo ureuxen hindrade mig från att vara med om balar och soirer. Då måste ett hastigt verkande medel tillgripas. Detta var injektionen. Tror du man i stora världen har tid att vara sjuk? Att gå och släpa på en infam smärta? Under en bal? Efter en diner? Raskt en injektion och allt är bra. Arma Sasha. Du vill inte lida och lider nu tusenfalt värre. Du har begått ett långsamt självmord. Av den eleganta damen blev det en avskräckande laster för sjunken varelse. Betrakta dig själv ficke sådan du var i din lyckas dagar. Utan sådan du blev i din synd. Den smärta, som en fattig kvinna utan knot kan bära, hade du också kunnat fördraga. För de fattiga är tiden ännu dyrbarare än för de rika. Ty för dem är den brödförvärvet. Dina urskuldanden är klandervärda. Gå in i dig själv och be till Gud om förlåtelse. Så talade jag med den olyckliga. Där jag efter någon tid återsåg henne. Syntes hennes andliga kropp hafva blivit något ljusare. Hon ropade efter mig. Där jag, Sasha, där jag sist gick ifrån dig, kunde jag bedja. För första gången i mitt liv var det någon som sa mig sanningen. Det gjorde mig god. Jag ropade full av förtvivlan till Gud. Då kom över mig en lång vederkvickande sömn, som stärkte mig och väckte mig till insikt om min belägenhet. Jag förstår nu allting. Nu kommer ångren och förtvivlan över mitt förslösade jordeliv. Kärleken till de mina har väckt tusen kvalfulla minnen. Men dessa kval är och salighet jämfört med de förra. De väcker min ande. Jag avskyr nu mig själv och min last. Gifts det väl någon bättring för en sådan som mig? Gifts det nåd och försoning? Helt visst. Sasha. Förtvivla ej. Till Gud är barmhärtigheten och kärleken själv. Vi bodde nu högt för henne och hon gick sin väg lugn och tacksam. De goda andarna ansåg både sannolikt att hennes ånger skulle uppriktig. Och att detta skulle bliffa vändpunkten i hennes liv. Sedermera måste hon genomgå ett botgöringsliv på jorden för att rena sin ande. Hon måste ännu en gång besöka jordens skola. Och det är att hoppas att hon då blir standaktig. Asterisk, asterisk, asterisk till dennas förkomma ofta andar. Vilka redan kommit till en uppriktig gånger över sitt självmord. De komma då för att intala dem lidande tröst. Så hörde jag en ande afflägga följande bekännelse. Mina kära bröder och systrar, hör en ångrande andeslivnads historia. Det gör mig god att få bikta mig. Det var i Verona 1850. Jag var överstelöjtnant i det varande garnison. Full av livnadslust och med glad mod emotsåg jag framtiden. Jag var förmögen och hade inga sorger. Damerna kallade mig bildskön. Livet log emot mig, och jag log med. Sällskapslivet i Italien var vid denna tid mindre angenämt för en österrikisk officer. De italienska hemmen vore stängda för oss. Och de sköna vore oss mycket litet bevågna. En aftons utå vi officerare som vanligt på kaféet vid arenan. Aftonen var kvalmig. Teater gaffs det icke. Vi suttade rökande och pratande. Smuttande på kaffe med is och visste inte rätt. Vad vi skulle taga oss till. Det är ett ledsamt liv det här. Började jag. Jag måste företaga mig något. Ett intressant äventyr till exempel, då kan man föreslå dig något. Vackra kalos, svarade en av mina kamrater. Erövra den sköna Lucias hjärta. Det vore ett fint puts. Oh, den sköna Lucia, ropade alla på en gång. Det är omöjligt. Hon vore i stånd att bringa om livet hela den österrikiska armén med en dosis gift. Hon hatar alla officerare. Men Lucia hatar icke alla karar, sa jag. Ja, svarade min kamrat. Italienare och engelsmän tycker hon om. Men för de österrikiska officerarna har hon ingen kärlek. Jag sprang upp och utropade. Jag slår vad att jag ska röfra henne. God för gå in på vadet, sa kamraterna. Men då får du heller icke för oss förtiga din triumf. Naturligtvis icke, svarade jag. inte giffa jag äder mitt hedersord på. Vad gör det med en sådan kvinna? Hon är ju vår fiende. För övrigt är ljud hela allenast ett skämt. Badet var ingånget och jag hade giffvit mina kamrater mitt ord på att för dem omtala min triumf. Om det skulle lyckas med ett rövfrä Lucias hjärta. Nu uppgjorde jag planer. Hur jag skulle kunna närma mig henne. Hon var underbart skön. Men även något lättfärdig. Det hade dock aldrig lyckats någon officer att få så mycket som ett enda ord av henne. Så hatade hon österrikaner. Hennes trolovade och hennes bröder hade stupat i kriget 1848, vänsterparentes tv. Och då hade hon, efter vad det sades, svurit den österrikiska armén hämnd. Om hon på avstånd såg några officerare på promenaden, så vände hon om för att slippa möta dem, och på teatern gick hon sin väg. Så snart en officer trädde in. Jag var således i ganska stor förlägenhet. Hur jag skulle kunna närma mig henne. Ty civilklädd fick det icke ske. Så lydde vadet. Till en början förföljde jag henne som skuggan. Jag skaffade mig alltid reda på vart hon for eller gick. Och plötsligt dök jag upp mig framför henne. Men hon bevärdigade mig icke med en blick. Hennes kurtisör vid den tiden var en engelsman. Som efter vad jag tror njöt av mina fruktlösa ansträngningar. Mina kamrater började skratta åt mig. Men jag stod fast vid mitt vad. Jag väntade. För att uppfånga en skymt av henne. Utanför teatern, ty ingick jag icke, eller vid kyrkporten. Till en början roade det mig. Men sedan kastade det sig på mina nerver. Så att jag ömsom kände en riktig längtan efter henne och ömsom hatade henne. En afton äntligen. Det var vid utgången från teatern. Kom hon. Stödd på engelsmannens arm. Och gick mig förbi. Hon såg mig ej. Då jag stod bakom en pelare. Då tappade hon solfjädern. Hastigt sprang jag fram och räckte henne den. Hon stannade, såg vredgad på mig och syntes först icke vilja taga emot densamma. Men jag blickade henne beslutsamt in i ögonen. Hon blev blek. Ryckte solfjädern ifrån mig och sa knappast hörbart kolon höger citationstecken gräs e. Det var det afgörande ögonblicket. Ett hemlighetsfullt moment. Som människorna icke mäkta förklara. Då den enes magnetism strömmar över på den andra. Man kallade kärlek. En av mina kamrater hade observerat denna scen. Och samma afton gratulerade de mig på ett stormande sätt till detta första steg. Som de uttryckte sig. För mig var detta larmande bifall, jag vet inte rätt varför, mycket obehagligt. Nästa morgon vaknade jag med känslan av att något mäktigt hade inträffat. Jag kände plötsligen som en skygghet. En ängslan för Lucia. Det förekom mig. Som om himmelska makter ville driva mig bort ifrån henne. Och åter som om demoniska makter ville förmå mig att söka vinna henne. Jag tänkte på mitt vad det vore. Sa jag till mig själv. En feghet att uppgiffa det. Det hela är ju bara en lustighet. Ett skämt. Och så förjagades all fruktan ur mitt bröst. Samma afton mötte jag Lucia en gång på promenaden. Hon var underbart skön. Spetsduken på hennes huvud var så graciöst uppfästad. Hon såg sig omkring. Liksom sökte hon någon. Då stod jag framför henne. Var det med vilja eller av en tillfällighet? Hon tappade en kaross. Jag tog upp den. Bugade mig och gick vidare. Jag hörde henne sucka. Denna ros blev mitt fördärv. Den var så magnetiserad. Dess doft förvirrade mina sinnen. Jag insög dess berusande vällukt. Kysste den och dolde den i min bröstficka. Även denna lilla scen hade en av mina kamrater uppsnappat. Naturligtvis höll han det för tillgjordhet från min sida och berömde min erfarenhet. Åter lyckönskade mig alla. Men jag blev däröver så uppbragt och avbröt deras tal så häftigt. Att min vän överstelöjtnant B. bad kamraterna. Att låta vadet gå tillbaka. Då skämdes jag. Det var en falsk hederskänsla. Jag steg upp och sa. Nej, jag står fast vid. Min vän besvor mig att avså därifrån. Men det var för jävves. Jag var som förhäxad. Då jag kom hem på kvällen fann jag i min bostad en bukett av rosor och där ute i en liten biljett. Med klappande hjärta öppnade jag den. Lucia bad mig om ett besök. Hade icke dessa ord gjort mig så lycksaligt glad. Så skulle jag haffa gripits av förakt. Ty med denna biljett hade jag ju vunnit mitt vad. Att visa denna och prisgiffa Lucia åt smälleken. Hade ju varit tillräckligt. Men mitt hjärta var redan bundet jag ilade till henne. Hon sa mig nu. Att hon älskat mig sedan flera veckor tillbaka. Hon hade kämpat däremot. Emedan hon hatade alla tyskar. Men hon kunde ej annat. Hon måste älska mig. Under tårar bekände hon att hon icke var mig värdig. Men nu ville hon bli för god. Nu ville hon vara min alena. Fången som i en ljuv dröm lät jag hänföra mig av min lidelse. Hur vansinnigt jag älskade henne. Följande dag kom den nyktra eftertanken. Lusha var min, men mitt ord band mig att omtala det för kamraterna. Jag måste prisgiva min heliga hemlighet. Tiga eller tala, i vilket fall som helst var jag ju ärlös. I denna förtvivlade belägenhet sköt jag mig en kula för pannan utan att till någon säga ett ord. Därmed ansåg jag mig hafva skyddat henne utan att hafva brutit mitt ord. Så släktes ett förhoppningsfullt liv. Min goda moders hjärta brast för ett lättsinnigt vad. Lusha försvann från Verona. Min död grep henne så djupt. Och hon kände en sådan ånger över sitt förflutna liv. Att hon inträdde i ett karmeliterkloster och tog slöjan. Tre år därefter fick hon lämna jorden. Knappt var jag död, kroppen var ännu icke kall, förrän jag greps av en förfärlig ånger över min gärning. Jag såg min moders sorg. Lucias gestaltande smärta. Mitt liv låg där krossad. Jag var förtvivlad. Många år hafve sedan dess förflutit. Men ännu kan jag icke lösgöra mig från den smärta som denna gärning vållade. Jag har bedit och ber ständigt om en kallelse av Gud att återfå inträda i jordelivet för att på nytt få genomgå samma prövningar, de jag nu hoppas att segerrikt kunna genomgå. Godgörelse, det är det stora förlösande ordet. Lusha är också en ångrande, botfärdigande. Jag hämtade henne från jorden. Bed för oss att vi segerrikt må kunna bestå i nästa prövning. Därefter närmade sig en annan ande med allvarliga, nästan stränga anledsdrag. Han hade stått på något avstånd och lyssnat till föregående berättelse. Du har rätt, sa han. Godgörelse är förlossning. Jag förefaller mig själv såsom en nedböjd gubbe. Synden har tryckt mig i stoftet. Men ångren har upprest mig. Tron på Guds kärlek ska stärka mig. Jag vill tala till eder, i andar, som här står omkring mig. Lyssna och läran av min erfarenhet. Gud har skapat mig. Med en känsla av sällhet tänker jag ännu tillbaka på den dagen. Dag, vad är nu det för ett mänskligt uttryck? Finns det väl för Gud någon dag? Frisk och sund utgick jag ur hans hand. Han gav mig fri vilja till utveckling av mitt förnuft och till min andliga förkofran. Dessutom ställde han vid min sida skyddsande såsom ett stöd, till vilket jag kunde förtro mig. Så anträdde jag min pilgrimsresa. Harmlös och glad som ett barn betraktade jag allt som kom i min väg och lyssnade till min ledares förklaringar. De nyskapade andarna är oss såsom barn. Ett sådant var också jag. Medvetandet om min odödlighet fyllde mig med en salig glädje. Rosenskimrande härlig låg evigheten fram för mig. Citationstecken. Det skönaste ögonblicket i ett ungt andeliv är dock en stund då man sammanföres med sin unga dualande och bindes vid henne med länkar av evig trohet och kärlek. Då det andliga äktenskapet knytes i paradisets lustgård. Kärlek. Hur mycket välsignelse och lycka bringar du icke, då du är ren och trogen. Hur mycket elände och fördärv, då du vältrar dig i synd och passioner. Min dualande och jag vore förenade i den innerligaste kärlek. Vi befunn oss ens för, där vi arbetade och inhämtade kunskaper. Vid det första livet, den första inkarnationen, knytas alltid de heligaste, djupaste minnen. Vi vore lyckliga. Vi uppfostrades och vidgade vår erfarenhet. Men med vetandet om frestelse vaknade den verkliga dygden vi bliff var prövad. Vi hade tillfälle att iakttaga många andar, skapade samtidigt med oss. Var och en hade sin uppgift. Några syntes med bliff var lika som tätare och tyngre. Andra bliff var förkrympta. Andra åter blev då allt ljusare, vackrare och större. Missnöje och ärgörighet grep om mig. Jag kände mig så ringa och tillbakasat. Jag ville resa och samla erfarenheter. Min dalande vägrade att följa mig. Det blev vår första tvist. Det kom nu en ängslan och ett mörker över oss. Jag hade låtit förleda mig av högmod. Hon var bekajad med lättja och håglöshet. Inkarnationslagen drog oss båda till jorden, där vi förenades i ett jordiskt äktenskap. Min hustru var behagsjuk och fåfängsamt plågade mig med en outhärdlig svartsjuka. Stundom uppflammade den till en verklig lidelse, som hos mig dödade alla bättre känslor. Vi hade fruktansvärda scener. Vid ett sådant tillfälle slog jag henne. Då brast hennes tålamod och hon flydde ifrån mig. Jag rasade. Jag förföljde henne. Men fann henne icke. Mitt liv var dystert och öde. Jag beslöt att göra ett slut därpå. Jag hängde mig. Hon trodde icke att det skulle kunna gå därhän. Ångerfull vände hon tillbaka. Men fann mig död. Förtvivlad vred hon sina händer. Hennes lättfärdiga natur tröstade sig emellertid snart. Hon gifte om sig och fick ett barn. Mot detta barn riktade jag min hämnd. Genom min blotta närhet förorsakade jag att det fick kramp. I detta barn var en god, botgörande ande inkarnerad. Det fördrog sina lidanden med sådan undergivenhet att det rörde mitt hjärta. Detta barns fromhet, dess kärlek till Gud förkrossade mig. Ångerfull bad jag Gud om förlåtelse och om nåd att få göra bot för vad jag felat. En god ande förde mig bort från jorden till en sfär, varst det finns andliga skolor. Barnet tillfrisknade. Dess goda natur hade övervunnit mig och på samma gång botat dess egen kropp. Efter någon tid sa min skyddsande till mig: ”!” Brottsigligt tog du ditt eget liv. Nu måste det lika våldsamt berövas dig. Gå att försona ditt fel på jorden. Det dödsstraff ännu användes. Så blev jag ånyo en människa. Min dalande blev nu min moder. Den brustna dualkärleken skulle genom moderskärleken luttras och renas. Jag blev under denna inkarnation invecklad i en revolution och affrättad. Sålunda fick jag genom dödsstraffet göra bot för mitt självmord. Min dalande följde mig då snart därefter. Vi voro båda åter andar, erkände våra fel och försonade oss. Men hur fjärran voro vi nu från det sköna paradiset? Många likasom vi klagade och illjämrade sig samt både Gud om tillfälle att få bättra sig. Tacksam tog var och en av oss en ny inkarnation såsom det medel, vilket hastigast leder till framåtskrivande och utveckling. Hur många andar får icke sedermera dyrt än ångra att de stött ifrån sig detta medel och av lojhet föredragit att stanna i overksamhet i andra världen. Arbeten och samlen erfarenhet. Ty, ehuru det gifves en evighet, har dock tiden ett mycket högt värde. Under det den ande talade, iakttog jag en stackars olycklig, kvinnlig ande, som hela tiden stått snyftande och hört på. Lyssna näffen till mig, sa hon. Jag var en dotter till Greff V.C. Ända från mina tidigaste år ett livligt och talangfullt barn, utvecklade jag en stor fallenhet för teatern. Redan vid 7 års ålder spelade jag första gången på en barnteater. Alla beundrade mitt spel. Ju så äldre jag blev, desto mera växte min håg för deklamation och teaterspel. Jag var en fåfäng och kokett liten varelse, full av extravaganser och tokiga infall. Till en början blev jag beundrad. Och man smickrade mig. Men då mitt emanciperade väsen allt mera tog överhand, ville mina föräldrar, som förut skämt bort mig, nu tillgripa strängare åtgärder. Men det var för sent. Mitt sinne var av fåfänga alldeles förvad. Vid 14 års ålder hade jag ett litet kärleksäventyr med min pianolärare. Jag skrev hemliga kärleksbrev. Hade rendezvous och dylika dumheter. Vid 16 år var jag nära att rymma med en posttjänsteman. Men blev färtappad av mina föräldrar insatt i ett kloster. Där stannade jag tills jag var 20 år. Jag var nu en botfärdig Magdalena och mina små ungdomsfel voro alla förgätna. Nu blev jag föreställd på Lodtäckenhofet och införd i stora världen. Nu skulle jag göra ett god parti. Detta lyckades också. Genom allehanda så små intriger blev jag slutligen gift med en mycket rik man, naturligtvis utan den ringaste böjelse. Nu blev jag först riktigt lättsinnig. Min kärlek för teatern vaknade på nytt. Jag förälskade mig i en tenor vid italienska operan och rymde från min man. Nu skulle jag bliffa konstnär. Jag uppträdde också verkligen och spelade inte illa. Särskilt i den mimmande scenen väckte jag ett visst uppseende. Tenoristen behandlade mig emellertid mycket illa. Och när jag icke längre stod ut med hans misshandlingar, övergav jag honom. Nu sjönk jag allt djupare och djupare. Det var ett förfärligt liv jag förde, det låter sig icke beskriva. Till sist tiggde jag på gatan. En dag, då hungern mer än vanligt ansatte mig, hoppade jag i seinen. På La Morgue, likhetstecken bårhusets nedsträck mot likhuset, låg min kropp. Själv var jag förgäten. Ingen brydde sig om min död. Det förvånar eder, att en dotter till så förnäma föräldrar kunde sjunka så djupt och vara behäftad med en så oemotståndlig drift till lättsinne. Varför detta? Jo, det ska jag säga er. Det var medan jag före denna jordexistens stod ännu lägre. I vet nog, vilka lastens barn befinnes på denna jord. Jag hade i min närmast föregående existens varit ett sådant affskum. Deraf kom det sig att den lilla kantesen redan i vagan bar på anlag till att bliffa en fallen kvinna. Detta anlag borde mina föräldrar genom en sträng uppfostran haffa försökt att utrota. Visserligen hade också jag bort arbeta på min upprättelse. Men jag var svag och lättsinnig och föll i min gamla syndapöl. Det var ju dumt att jag hoppade i seinen. Men jag frös och var så rysligt hungrig. Då vågorna slog gå tillsammans över mitt huvud, skrek jag på hjälp. Ty, krukor är och vi alla. Att ligga på lamm och gre fann jag mycket intressant. Jag gick där och såg på mig själv. Men nu är det eländigt med mig. Oh, skym för mig ej. Kasten ej sten på mig. Det gör mig så ond. Häven förbar man dem. Jesus kastade inga stenar. Mitt namn var Rida. Vi bodde för den arma själen. En är ingen går förlorad. Utan var och en får hjälp. Då han beder er om. Hoppas jag att även denna stackare ska bliffa hjälpen. Mediet. Hur ska man förklara? Att en så djupt sjunken ande kunde bliffa inkarnerad hos Idas föräldrar. Katarina. Förhållanden från en föregående tillvaro bundo dem tillsammans. Det skedde efter Guds vilja i följd av en mycket vis lag. Skulden drabbar icke Ida alena. Hennes föräldrar hade bort uppfostra henne med en uppriktig kärlek. Men de vore själva världsligt och ytligt sinnade och förfelade det för den uppgift. Gud anfört rot dem. Asterisk, 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 det är i sanning uppskakande att vandra omkring i denna sfär. Ty överallt möter man olyckliga andar. Som bedja om hjälp. Då det emellertid var min uppgift att en längre tid vistas här för att trösta och förmana de olyckliga. Även som att för egen del samla erfarenhet. Så fortsatte jag min vandring. Därvid mötte jag en ande. Som for omkring som ett erbloss och ropade. Arthur! Arthur! Vem ropar du efter? Frågade jag. Kan jag hjälpa dig? Jag söker min man. Var är han? Svarade gestalten. Han är död och på hans begravningsdag sköt jag mig. Nu kan jag icke finna honom. Oh, jag är så olycklig. Hjälp mig du goda prästinna. Visa mig vägen. Att jag må finna honom. Jag heter Marie. Ropa mitt namn. Kanske ska han höra det. Då blir det nog svårt att hjälpa dig. Kära Marie. Ditt självmord är skulder till. Att du nu icke kan finna honom. Hade du under giftet burit din smärta. Så skulle trösten från ofvan icke uteblivit. Oh. Min Gud förbarmade över mig. Jag älskade min man så vansinnigt. Det syntes mig alldeles omöjligt att löffa utan honom. Då han låg där kall och död. Och de buro bort honom. Förlorade jag medvetandet. När jag återkom till mig själv fattade jag mitt beslut. Medan de begrovde honom. Sköt jag mig. Varför är Gud så grym? Att han skiljer dem åt. Som älskar varandra. Under det han till bådas förtret låter sådana få löffa tillsammans. Som hatar varandra. Då jag hade skjutit mig och såg mitt blodiga lik ligga framför mig betogs jag av en ryslig skräck. Jag kunde ej skilja mig från min döda kropp. Jag var som bunden vid den. Jag såg på. Hur man tvättade såret. Jag hörde. Hur man grät och snyftade. Ja. Det lag är verkligen död och kall. Men vid tanken på att jag ändå levde genombeffade mig en känsla av glädje. Ty om jag levde, så måste även han löffa. Och då skulle vi också finna varandra för att aldrig mera behöva skiljas av döden. Hur skönt det var. Då de lade mig i kistan och sänkte mig ned bredvid honom. Då ligger vi nu kista vid kista. Då min första bedövning var över. Kunde jag röra mig, jag ropade efter honom. Men han kom icke. Jag stod förtvivlad vid hans grav. Men kunde inte bliffa honom varse. Jag gick hem igen till vår bostad. Men då var allting så hemskt och öde. Det var fasansfullt. Men var är han då? Gifves det även en andra död. Som gör att jag nu ej kan finna honom. Hur förfärligt stort här icke universum. Hur många miljoner stjärnor finns det väl? Och på vilken stjärna väljes han? Ska jag väl söka honom i evighet? Var ska jag begynna? Jag är så förtvivlad. Alltså har mitt självmord icke tjänat till någonting. Ty jag kan icke finna honom. Om jag blickar upp till kärnrymden. Om jag genomsöker världsrymden utan att finna honom. Om jag letar bland dessa miljoner världar med deras otaliga andskaror och ändå icke får se honom, ack, där skulle jag vara i stånd att förbanna allt, både Gud och odödlighet. Ty allt skiljer mig från honom. Arma, förvillade varelse, lugna dig till din make är i en bättre värld. Han vet säkert ingenting om ditt självmord. Han vilar sig efter sin jordresa. Goda andar är honom behjälpliga. Haf tålamod. Genom din våldsbragd har du hamnat i en krets av lidelsefulla andar, som genom sin ohörsamhet icke uppnått vad de eftertraktat. Böj dig för Guds vilja och var rödmjuk. Jag har förnummit dessa onda andar. De ljugar för mig och säger att art hur är här eller dör. Jag har redan sprungit mina fötter såriga. Du säger att han är i en bättre värld. Hur kan han då vara lycklig utan mig? Jag tror det inte. Man ljuger så rysligt för mig här. Även han söker efter mig. Även han längtar efter sin älskade Marie. Ja väl. Nog tänker han på dig. Men han förtröstar på Gud och beder för dig. O, de männen. De är och alltid kallare än vi arma kvinnor. Men här i denna ohyggliga värld är och trohet och kärlek av Gud övergifna. Bär din prövning och häda icke. Jag vill giffa dig det goda rådet att gå in i dig själv och bedja. Asterisk efter en längre tid mötte jag åter denna kvinna. Hon syntes mig nu lugnare och mer tröstad. Du har visat mig deltagande, sa hon. Och du har även bedit för mig. Jag är lycklig. Ty jag har återfunnit min älskade Arthur. Genom den omätliga världsrymden hörde han mitt rop. Han kom till mig, tröstade mig och intalade mig mod. Han kunde emellertid icke stanna hos mig, och jag kunde icke följa honom. Vi löfva i så olika luft. Min nuvarande kropp kan icke löfva i hans anderike, och denna kropp kan jag icke förstöra, liksom jag gjorde med min jordiska stofthydda. Och han åter kan inte löfva i min sfär. Jag måste böja mig för denna omutliga lag. Det är förskräckligt. Min dom lyder. För att försona vad jag brutit, måste jag åter inkarneras på jorden. Den tid jag skulle haffa varit skild från Arthur, måste på detta sätt upplevas. Jag ska som litet barn omkomma genom ett olycksfall, vilket är lika utgör vedergällningen för mitt självmord. Och detta ska ske just samma år. Jag så som Arthur skänka skulle haffa dött, om jag icke själv givit mig en för tidigt död. Arthur har lovat att vara min skyddsande. Denna andra skilsmässa är emellertid förfärlig. Snart ska i det nya livet glömskan gripa mig och minnet förblekna. Men det lilla barnet ska äga sin skyddsande, och ett dunkelt medvetande om det förgångna ska löfva i dess bröst. Min missgärning har endast medfört smärta och straff. Den har emellan mig och min älskade befäst ett svalg, som endast genom ånger och botgöring kan utfyllas. O Gud, var mig nådig. Till sist vill jag berätta en historia, som nu rinner mig i hågen och som här kan vara på sin plats. Emedan den utgör exempel på ett botgöringsliv efter ett begånget självmord. Från min barndom påminner jag mig en skräddare vid namn Tränk, som ofta kom till oss och sydde kläder. Han var mycket liten och hade en stor puckel på ryggen och en mindre på bröstet. Hans stora huvud var likasom nedsjunket mellan axlarna på ena hållet och pucklarna på det andra. Hans ben vore korta och krokiga, och hans armar ovanligt långa. Trots detta avskräckande yttre hölo vi barn mycket av Tränk. Ty han var alltid glad och munter och dessutom kunde han berätta de allra roligaste sagor och spökhistorier. Han snusade ofta ur en stor dosa. Och rätt som han satt och sydde suckade han och mumlade för sig själv kolon höger citationstecken det är ett kors. Byfolket hölo honom för mycket klok. De hade stor respekt för honom. Att en så hygglig människa skulle haffa ett så avskräckande utseende ingav mig ofta medlidande. En gång då jag på äldre dagar satt tillsammans med det medium, genom vilket jag nu skriver, föll om mina tankar helt omotiverad på Tränk, vilket gav mig anledning antaga att hans ande fanns i närheten. Mediet tog pennan och skrev: här är jag, gamle skräddaren Tränk. Det är länge sedan vi språkade med varandra. Den tid är nu förbi, då jag sydde dina barnkläder och du stod bredvid och lyssnade till mina berättelser. Minns du ännu sagan om Hans och Greta? Och spökhistorien om de tre som blev hängda? Jag påminner mig dessa mycket väl, svarade jag. Men idag skulle jag vilja göra dig en mycket allvarlig fråga. Kan du giffa mig en förklaring på hur det kom sig att du, som hade en så god själ, hade fått en så ofärdig kropp? Om du frågar om så allvarliga ting, så försvinner den godmodiga skräddaren. Och jag står framför dig som en ande fullt förtrogen med sitt förflutna. Jo, pucken var ett straff. Jag vill berätta dig hur jag försenade det. Skräddaren Tränk var i sitt närmast föregående jordeliv en filosof. En studerad man. En tänkare. Som i till sin förmenta vishet icke ägde någon tro på Gud. Det var i Tyskland. Man skrev år 1709. Jag var då en ung, sträffsam, äregirig man. Till en början ville jag studera teologi. Men sedan slog jag om och blev jurist. Efter en onkel ärvde jag en större förmögenhet komma så att jag tillika med min moder, som jag älskade outsägligt, kunde föra ett sorgfritt liv i Berlin. Min fader dog tidigt och jag har aldrig älskat någon så som min moder. Hon var och är ännu det enda väsen, för vilket jag hyst en verklig, innerlig hängivenhet. Jag tillhörde i Berlin en krets av S.K. anderika män och lärde, vilka dock skamligt förnekade Gud och odödligheten. Högmodsgiffvelen hade fördörfvat allt inom mig. Omgiffven om smickrare levde jag allenast för att tillfredsställa min fafänga. Då dog min goda moder. Utan tro och kärlek till Gud kunde jag icke bära denna smärta, utan sköt mig på hennes graf. Så var det ute med den store mannen på jorden. Och i andevärlden uppvaknade en förkrympt liten stackare till ande. Mitt eget fortlevande efter döden lät mig sluta till en skapare. Det var mig någonting förfärligt. Att nödgas vidkännas min dårskap. Jag blev ett råf för skam och samvetskval. Så som ande lärde jag nu vad jag icke förstått på jorden. Att bedja och ödmjuka om mig. Min dyra moder stod vid min sida. Då den botgöring blev mig ålagd att så som en stackars krympling och nyo inkarneras på jorden. Mottog jag den med tacksamhet. Tåligt bar jag min puckel. I vilken mitt forna krimskrams av lärdom och det fördömda högmodet låg obegraffda. Nöd och elände är och goda läromästare och i varje fall en hälsosam förödmjukelse. Jag tackar Gud för den botgöring. Han ålade mig. Ja, sådan var Tränks historia. Jag har här försport. Att FN har någon tid nödgats dväljas i denna sfär. Nu har han flyttat till en högre. Innan jag lämnar denna andas för, måste jag säga eder, hur upplyftande och skönt det är. Den av Gud utsänd dödsängels väv var fram genom sfärerna. Dödsänglarna är oss att säga andevärldens akkursörer.